Hej, jag heter Joakim och jag är narkoman.
Hej Joakim.
Och jag har blivit ombedd att dela med mig lite av mina erfarenheter, min styrka och hoppet får ni stå för själva, som min favorittalare brukar säga. Jag ska berätta lite om min historia. Det är många av er som har hört min historia innan. Jag gillar att babbla. För mig krävs det faktiskt inte speciellt mycket mod för att tala. Det är någonting som jag är van med. Men för mig är mod kraften att göra det som jag fortfarande är rädd för. Jag är inte så rädd för att snacka. Jag gillar att snacka. Jag har alltid gillat att snacka faktiskt. Inte inför grupp, men jag har levt mycket på att babbla. Babbla fortare än vad folk tänker, så kan man faktiskt överleva ganska bra på. Jag började också med droger väldigt tidigt. Jag flyttade runt väldigt mycket som liten familj flyttade runt. När jag gick i andra klass så kom jag i kontakt med thinner och tylen, var man ägnade sig åt då. Det var helt naturligt för mig. Jag trodde det var någonting som de flesta gjorde. Och det var vad de flesta gjorde där i Bagarmossen, en förort till Stockholm. Och så. Jag reagerade på det som jag har gjort på de flesta droger som jag har tagit. Att jag gillar det. Jag kan inte säga att jag hittade hem och allting och sådär. Va? Men jag gillade det. Och jag tror att jag föddes med den här känslan att jag ville ha mer, va. Fastän jag insåg liksom, vem som helst alltså inser att det inte är nyttigt att sniffa thinner och så. Eller de flesta inser i alla fall det. Och så va, att man gör fel, men det känns ju inte onyttigt när man gör det liksom, faktiskt. Och så va, utan jag tyckte det var okej. Och så kom i kontakt med alkohol tidigt, flyttade hemifrån tidigt, och sen började mitt missbruk på allvar så fort jag hade chansen. Och man kan säga att jag började på botten och sen stannade jag där faktiskt. Vid 14 års ålder så stod jag och bommade tillsammans med de andra alkoholisterna utanför Folkungagatans systembolag. Drack Aurora på den tiden. Det var jättepoppis och det var nytt och så. Men jag drack 5-6 Aurora eller Villa Franca om dagen då. Och hade en väldigt välutvecklad alkoholism direkt och så. Min kriminalitet är det man snackar ofta om, kriminell, bla bla bla, livsstil och hit och dit Och jag vet inte om jag liksom hade det som livsstil eller inte. När jag var full så ville jag köra bil. Och jag kunde inte köpa några bilar, så jag stal bilar. Och jag tjänade inte ett öre på de här grejerna. Det handlade absolut inte om någon ekonomisk. Av alla de brott jag har gjort så är det en enda grej som jag liksom kan vara lite bädd om. Sådär, att jag liksom, det var faktiskt lönande. Vi tömde ner det jävla. Det var inte jag som planerade. Men alltså det skulle kunna vara jag som planerade. Jag var med. Och så va. Utan vi tömde en hel järnaffär alltså. Med lastbil och grejer. Det var jävligt välplanerat alltså. Och så va. Och vi var flera på det här va. Och meningen alltså, det var ju fan värt miljoner alltså. Och det slutade med att jag sålde nästan allting för 20 gram tjock. Och så va, vilket jag tyckte var en bra, vilket höll på att kosta mig livet kan jag tala om. När de här mina kumpaner kom och de skulle sälja det där så va. Men alltså jag var ingen Jag var ingen lyckad så. Men jag var lyckad på att prata som sagt. Bara. Jag kunde få vem som helst att tro att jag var bädd och så. Som de flesta. Det är bara att gå in på en kåk och höra. Alla är oskyldiga och alla är liksom Ronald Briggs är en noob jämfört med de flesta som sitter på de svenska fängelserna. Ronald Briggs var han som gjorde det stora tågrånet. Och så. Strax innan jag blev omhändertagen, vilket skedde ganska omedelbums, eftersom jag satt mer anhållen när jag var ute den här tiden. Och så. Så träffade jag på en äldre narkoman som var på rummet från kåken, som hade en jävla massa tjack uppstoppat. Och jag slog i mig första gången. Jag hade ingen tvekan om honom och liksom och pröva eller så. Va? Och slog inte i mig den ryken själv. Min andra rykare slog i mig själv. Men min enda reaktion på det, förutom allt som folk känner till, håret reser på sig och jag har aldrig mått så bra hela mitt liv och bla 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 bla, det som vi vet. Det första jag sa, det var liksom, varför dricker folk? Liksom. Och så va. Och det var liksom min reflektion över det, och sen ägnade jag mig åt det. Så mycket jag kunde. Och så va. Jag kände mig nog, alltså jag umgicks bara i missbrukarkretsar och så. Men jag hade nog till och med liksom en låg självkänsla där. Alltså jag var väldigt torsk direkt. Det är precis som jag föddes med liksom den här torskgrejen på droger. Jag vet inte hur man ska beskriva det, va. Men alltså jag fick alltid känslan att folk var lite mer så där att du vet, man ska planera. Eller så var det bara någonting man sa, va. Jag kanske sa samma sak, att man liksom skulle hålla färgen för varann. Att man, du vet, man kan spara och alla fixar i sina redisar och sådär, va. Och det fanns ju inte en chans, alltså, att jag gjorde det, va. Det var, jag tänkte väldigt intensivt men kortsiktigt, kan man säga, vad gäller det mesta faktiskt. Och så, jag for in och ut på olika behandlingshem, var inskriven på Hammargården, Dreviken, Jörsäls pojkhem, Hassela, som var det hårdaste som fanns då. Det här är början på 80-talet. Det var inte riktigt vad Hassela är idag. Det är faktiskt förvånansvärt att det överhuvudtaget har funnits ett sånt ställe i Sverige, när man tänker på vad de gjorde med oss och vad de hade för liksom behandlingsinnehåll, va. Jag ska inte gå in så mycket på det där, men den här Hassela-vistelsen avslutades med en utlandsresa. Vi var till Italien och så. Jag och en kompis till mig letade direkt upp, så fort vi hade chansen, det stället i Florens där man sålde droger. Och det är stället som heter Ponte Vecchio. En bro där man köper droger, och det gjorde vi. Och så lyckades hålla färgen ända till hemfärden, och någonstans på färjan från Tyskland till, så upptäcks det att vi är ju helt väck. Alltså, det går ju knappt att få kontakt med oss, någon av oss. Och han och jag var de som var liksom de största lågoddsarna. Vi hade svårast att anpassa oss, vi var bråkigast. Vi var väldigt gravt narkomaniserade, ganska slängda i käften. Och vi råkade ofta ut för... terapin där bestod av att man hade gjort något. Så satt man på en stol, och så satt det 40 man ungefär, den här mängden som ni är. Och sen så gick det i tur och ordning, och sen så liksom det lät så här: din jävla pundanolla, ditt pucko, och sen skulle nästa ta vid, och du din jävla skitstövel och din fitta och sen det var terapin liksom. Funkar kalasbra. Vi hade väl ganska mycket uppdämda aggressioner av det där. Och det slutade i alla fall med, när vi var framme i Röbyn, så jag hade köpt en stilett i... de hade ju massa sånt där piosk på såna här marknader och det. Och så jag knivhotade någon där, och vi blev utslängda med buller och bång. Och sen for den där bussen iväg. Och där stod vi helt vimsiga. Liftade till Christiania, bytte till oss de droger vi kom över mot hans skinnjacka. Vi hade inga pengar eller någonting. Och jag föll omedelbart i koma faktiskt. Av någon av de här drogerna vi hade. Jag vet inte. Det sista jag kommer ihåg det är att min vän ligger över mig. Jocke, dö inte! Dö inte! Och så va. Och jag har träffat den här vännen några gånger och det liksom har varit allt sämre för varje gång. Nästan alla är döda ur den här gruppen, hela den här busslasten. Jag har träffat en på möten för ett 10-tal år sedan. En tjej, hon var med 2 månader sedan dog hon och så va. Och jag har precis tagit över ett behandlingshem nu, ska börja jobba med det, och som ligger nere i Skåne. Jag går på möten nere i Malmö. Och när jag sitter på mötet i onsdag så kommer en kille in som jag bara, vad fan? Och så är det den här vännen som blev utsparkad tillsammans med mig. Och han känner inte igen mig. Jag har alltid min matchvikt var typ 45 kilo minus. Jag vägt 39 kilo, så att det är väldigt få som känner igen mig idag. Men när jag ser att det är han så var jag tvungen att hejda mig, för det var ju andra som delade. Jag ville bara, Mora, vi överlevde, bara. Så jag fick en sån jävla tacksamhetskänsla. Sån jävla kraftig... Sällan jag använder ordet liksom tacksam. För mig har det varit, det är liksom en sån här skuldbeläggande på något sätt. Vi har alla vår relation till ord och så va. Och vi använder det som fungerar. Jag brukar säga liksom, jag är drogfri och jag är glad trots att jag är drogfri liksom. Det är tillfrisknande och så. Men liksom under det här mötet, jag satt så här hela mötet och det tog säkert 20 minuter innan han såg att det var jag. Så han satt och liksom försökte, vad fan var det på? Han trodde jag säkert var någon liksom schizo som hade hamnat fel och så va. Men han såg efter 20 minuter och bara så här. Det var verkligen en häftig upplevelse. Men under det här mötet så liksom spelades det upp. Vi träffades första gången 1980 på Drevikens ungdomshem och liksom har träffats mer eller mindre som helst. Och vi var jävligt unga och vi blev väldigt, väldigt sjuka fort va. Och jag fick minnesbilder och han var ungefär som mig, snackare. Och ibland är det bra, ibland är det dåligt. Han snackade till sin enorma jävla redisar som han precis som mig inte fixade och var tvungen att fly. Och kom ihåg sista gången jag träffade han. När jag själv var aktiv då, en gång runt 87, så vi vägde väl lika mycket bägge två. Jag knackade på dörren och han upp och är tvungen att slå i sig liksom en 5-meters pump för att komma till dörren och öppna den. Och allt var bara liksom virr och skit och kaos och illamående och... Alltså, våra liv var verkligen, alltså när man tittar i backspegeln med lite distans, det var bara bajs alltså. Men så upplevde inte jag det. Så. Inte då. Ja, det var lite kort om min historia. Jag nådde min botten och fick mitt första steg i missbruket. Jag har aldrig fattat det där med att man liksom får blanketter och det och jobbar med sitt första steg. Jag visste ungefär hur mitt läge var. När min narkomani blev ett problem, det var när jag ville ändra mig. Och de sista 2 åren, jag vet liksom inte hur många gånger som jag har varit nära. Jag kan åtminstone räkna upp 10 gånger där liksom var 2 sekunder från att dö. Jag vet en gång, det var extremt nära att jag blev uppbällad av en kille. Det var en jävla historia med någon ivattning som det, ja du vet. Men du vet hur den här världen är. Och jag kunde liksom inte göra någonting åt det. Jag tillhör den typen som verkligen kan bestämma mig. Jag har en enorm förmåga att liksom övertyga mig själv om att nu jävlar i helvete får det vara nog. Liksom. Jag pallar inget mer. Va? Men det spelar liksom ingen roll vad jag bestämmer mig för. Va? Och det finns liksom, det här står beskrivet i stora boken. Det finns några typer av liksom alkoholister och narkomaner. Va? Och den typen som den boken, och det är den jag arbetar efter och har tillfrisknat efter. Vänder sig till, det är de här som alltid börjar igen, som liksom bestämmer sig, det händer saker. Alltså det är ju många grejer i livet som kan få en folk att börja liksom, man träffar den stora kärleken, man får barn, man får, jag har upplevt allt det där och liksom det Det har inte stoppat min narkomani. Ja, jag ska inte gå in så mycket på det. Väldigt tidigt så blev jag psykotisk. Det är en sak, det blir man ju även på alkohol efter ett tag om man inte. Men jag har aldrig kunnat stoppa. Jag har aldrig tillhört de här som liksom kommer in i en amfetaminlunk där man liksom tar på dagarna och sover på nätterna och äter och så. Utan jag körde utan att sova. Det var därför jag inte vägde så mycket. Det blir så när man inte äter. Och är väldigt aktiv hela tiden. Så jag var vaken i 2 veckors perioder, 2,5 veckors. Och alla er som har varit vakna längre än 3 dagar vet ungefär hur man blir. Liksom. Det här kom ganska tidigt för mig och utvecklades allt värre. Och jag kunde från början hålla koll på det. Och när det blev liksom värre och värre och värre så försökte jag sluta med min huvuddrog som är amfetamin. Och ersätta det med annat då, vilket inte gick. Jag kunde fan inte, jag kunde inte låta bli att slå in mig tjock. Så jag löste det genom att peta in Rohypnol, vilket gick som allting annat. Så mot slutet så var jag uppe i 100-150 Rohypnol per dygn, vilket låter jätteöverdrivet. Jag kommer ihåg på min sista avgiftning så blev jag tillfrågad om jag hade tagit något annat än min huvuddrog. Så ja, jag checkar. Och det var väldigt okänt då. Det är jättepoppis nu och så, men det var inte så många som höll på just med den Benson liksom. Och så har vi käkat en burk. Vadå en burk? Det är 100 stycken i en burk liksom. Och liksom, ja. Visst. Sen tog det 10 dagar och sen så fick jag ett epianfall inne på rummet och höll på att få... det blir ungefär som en alkoholavtändning. Det höll ju på att... Det lät fan som en polisradio. Hörde alla det där? Och så va. För att göra en lång historia kort så hamnade jag på ett sökte mig faktiskt efter inrådan från en till ett Minnesota-behandlingshem som låg just nere i Malmö 1990. Precis idag för 17 år sedan klockan 11 så klev jag in där. Jag blev körd dit av en kompis och rökte ett par eller tre feta och drack de öl som fanns i bilen och gick in. Och fick naturligtvis liksom, vad fan, du är ju påverkad. Jag! Vilket jag blev väldigt förnärmad över. Och så. Men jag har sluppit att plocka upp någon drog sen en dag. Och... Alltså den här primärbehandlingen och det, jag var inte så medveten om vad som hände. Jag stod inte i förhandlingsläge. Man hör många som liksom, de är obstinata mot Gud, de är obstinata mot programmet, de är obstinata mot mötesformen. Jag var inte det läget. Det låter som en kliché, men jag var verkligen beredd. Min största oro, det var att det inte skulle funka. Och på behandlingshemmet, det var annorlunda då. De flesta hade jobb. De flestas missbruk på det här behandlingshemmet, det var liksom att de hade haft med sig vin till jobbet och så. Jag fattade överhuvudtaget inte vad som var problemet, va. För mig var det här sociala, välartade människor som jag kände mig underlägsen för. Jag var dessutom kraftigt psykotisk och den mesta tiden så trodde jag att behandlingshemmet där de hade liksom, ja ni vet det här med statister och det var liksom uppbyggt och alla de här grupperna gjorde de för att de skulle dra ur mig vad jag visste om Palmemordet och så va. Så jag satt och naturligtvis lät jag förmedla att jag kände till alla planer, jag sa ingenting men jag jag vet. Jag vet när man försöker och så va. Det som däremot påverkar mig, min enda erfarenhet, liksom längre erfarenhet av någon typ av behandling var Hassela. Och det här var väldigt annorlunda, man höll varann i handen. Det var ganska kärleksfullt alltså. Det var ändå en känsla av att man ville varann väl va. Och det fäste på mig på något sätt. Och jag tror det finns en anledning till varför så många just från Hassela dog. För det de gjorde där, liksom, går man på människor på det där sättet så... alltså man sluter sig ju bara ännu mer. Till slut vågar man ju för fan inte säga 6:30, va? Och mitt liv hängde ju på liksom att på något sätt öppna upp för något nytt. Jag behövde verkligen något nytt. Min livsplan sög kraftigt och hade slutat fungera för åtskilliga år sedan. Jag kom vidare till ett halvvägshus och jag vet precis när jag fick min tro. Det var en av terapeuterna som gick ifrån, vilket ju är helt sanslöst, att man har som regel på ett 12-stegsbehandlingshem att terapeuterna inte får använda sin egen historia. Det är ju liksom, hela 12-stegsprogrammet bygger på att man har en egen historia. Men det fick man inte göra där, men det sket han i, utan han berättade om sin botten. Och han hade varit polis när han hade jobbat som polis. Och blev... var borta från jobbet i flera månader utan att höra av sig. Och hans kollegor kommer upp och hittar honom på en madrass i en tom lägenhet, nerspydd, nerskiten, nerpissad. Och när han beskrev den skammen och det är liksom nederlaget, va? Det här är en väldigt kraftfull människa som många av oss. Så visste jag precis vad han pratade om. Jag kommer ihåg en gång, det här har jag berättat om förut, men det är en sån här minnesbild som är jävligt viktig för mig att komma ihåg. Va? Var liksom... varför man går på möten, det är ju liksom för att påminna sig om att det här är svaret, va? Jag är skitduktig på att komma på nya svar. Svaret på mina problem, det är att tjäna mer pengar. Svaret på mina, det är att få den kvinna upp, 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 upp. Det är här som liksom svaret på mina problem finns. Jag gjorde en av mina otroliga eskapader som kriminell. Kriminellt S i Stockholms undervärld. Och gjorde inbrott i en källare på Drottninggatan. Det såg ut som en superfet kåk och med min skarpa hjärna kunde jag snabbt räkna ut att de som bodde här hade säkert pengar och så. Och det fanns säkert hyperfeta grejer i källaren som de har ställt undan och så. Så jag tar mig ner i källaren. Väl där nere så tar jag fram min påse, löser upp tjack och tar en neverohypnol, vilket jag var tvungen att ta för att annars spårade jag helt ut och kunde inte gå någonstans, utan det var liksom nödvändigt. Jag var tvungen att ha bägge liksom. Och så börjar rota och hittar ju det ena fyndet efter det andra och ni vet, jag är rik och allting har löse och bap. Hittar inte dörren när jag ska ut, för det finns ingen dörr. Alltså den är borta, dörren är borta som jag kom in igenom, va? Och då, det enda jag hittar, alltså det är en sån här, ett gammalt, det är ju gamla hus där. Och då är det ett sånt gammalt kolintag som man alltså, eller om det är kox, va? Men den är liksom öppen, jag lyckas bryta loss det som är för... och ta mig ur och lyckas liksom trycka ut den här kartongen med värdefullt gods. Och kommer ut och ser då inte att liksom, det är ju kol i den här, va? Så att liksom... och jag var liksom jävligt, jag hade liksom klätt ut mig till det här. Och jag hade en superfräck liksom moderiktig sån lodenrock på mig, va? Vilket jag tyckte var liksom, det var alltså jag, det var ju för att blanda mig med vanligt folk, att ingen ska se och så, och det var typ 32 grader i skuggan och så det var väldigt varmt i den här rocken, så jag var helt svart i ansiktet med svetten rinnande, bärande på kartong, så lyckas jag äntligen ta mig ur. Och jag har svårt att gå liksom stadigt. Jag var väldigt, alltså jag pundade så, alltså jag gjorde det tills jag somnade. Så jag var väldigt svag liksom i kroppen. Jag hade liksom ingen energi och så, va. Så att jag gick lite vingligt och så. Men alltså jag kom i alla fall och hittade portutgången. Då möter jag en, va, som är på väg in. Och då säger han, vad fan det där är mina grejer, va. Och
Ja,
det var jobbigt va. Men, så att jag drar upp de verktygen som jag precis har slagit till mig. Och så skriker jag till honom bara, flytta på dig gubbjävel, jag har HIV liksom va. Vilket jag i och för sig inte har, men jag tänkte att det kommer säkert få honom att backa. Han backar undan två steg, jag vänder mig om och glömmer omedelbart att... Jag glömmer bort att han finns överhuvudtaget. Och så, utan, åh vad schysst att jag klarar mig. Och sen så går jag ut. Och jag kommer ju inte många, många steg förrän han hinner ifatt mig. Det här har jag beskrivit att det liksom är värsta rossen och så va. Och så, det var han ju inte. Allting var väl värsta rossen och så va. Men han var faktiskt läkare, visade sig. Den här. Han springer fatt i mig och jag hade ganska långt hår då. Han tar tag i det och det var ju jättelätt att få omkull mig. Så jag kommer omkull och sen så åker jag på en omgång. Och helt plötsligt mitt under det så vaknar jag upp och ser mig själv liksom. Hur mager jag är att liksom ena armen på den där lonerocken är borta. För den har ryckt igen. Det börjar samlas folk runt omkring mig. Jag är för svag för att ta mig upp. Jag tappade liksom orken där va. Och polisen kommer och jag skäms så mycket så jag vill bara in i polisbilen och så va. Och alla har såna ögonblick tror jag i sitt missbruk där man liksom ser sig själv att fan det var inga liksom showen var slut på något sätt va. Jag blev sedermera kallad till rättegång på det där för misshandel, vilket jag inte blev dömd för. Jag kunde liksom inte misshandla någon. Hade jag det så hade jag gjort det, men det kunde jag inte. Men den här kartongen bestod av ett luftfilter till en sån här köksfläkt, två stycken trasiga möbler till ett dockskåp, och så. Och jag bättrade på mitt rykte som Al Capones arvinge i Stockholm. Och så. Men ja, så var det i alla fall. Jag får återgå till mitt halvvägshus. Den här föreläsningen han beskrev, det var någonstans, jag är jävligt tacksam över den här terapeutens roll. Han var entusiastisk, han pratade alltid om förändring, han pratade alltid om AS-program, han avslutade alla föreläsningar med. Och kom ihåg, jag har ingenting annat att hålla mig till än det här, och så jävligt dramatiskt och så va. Men det fäste verkligen, han var så entusiastisk att någonstans så, alltså någonting måste han ju ha haft va. Jag trodde på det han sa om sin egen historia och jag kände igen med det han sa, liksom den här skammen och totala jävla raset och det va. Och jag kan inte säga att jag tog ett beslut om att jag tror inte man gör det. Jag tror det är någonting som händer. Man tror tillräckligt mycket för att försöka. En dag tror man tillräckligt mycket för att försöka på något sätt. Och jag gjorde allt det här väldigt fort. Och jag är säker på att jag inte hade levt idag om jag inte hade fått det så fort. Jag gjorde mitt halvtaskiga fjärde steg med, skrev min lista på folk jag var arg på och började ringa runt till, jag ringde till min son som jag inte hade träffat på i många år som helst. Sista gången jag träffade han var på Hassela där jag åkte ner på hans dop, var på dopet, rymde omedelbart för att åka in och hålla tjack. Det var liksom vad jag hade sett av honom och så va. Jag ringde några andra och ganska snart efter så hade jag, ja, jag hade den starkaste upplevelsen som jag har haft. Jag har haft extremt, faktum är att andlighet och liksom vissa droger påminner om varandra. Det gör det. Det är verkligen så. Va? Och jag hade en upplevelse i en grupp där liksom, jag vet inte fan jag ska beskriva det. Jag tror att det var så att jag för första gången sedan jag var jätteliten bara släppte allting. Jag pallade liksom inte hålla emot och hålla färgen och låtsas och vara rädd. Och det var just den här terapeuten. Och Och jag tror att hade inte han bjudit så mycket på sig själv och sin egen historia, så hade jag aldrig vågat. Va? Det blev själva nyckeln till mig, var hans egen grej. Och det är ju så det här fungerar på något sätt. Va? Och allting bara försvann utom hans ögon i det där rummet. Och det var så jävla kraftigt alltså. Och sen, ja, det finns psykologer som säkert kan förklara det här med någonting. Och det finns, och liksom, ja, jag, ärligt talat, jag skiter i det liksom. Jag tolkar det som jag vill. Och sanningen är den att jag tänkte annorlunda efter det. Jag kände annorlunda. Jag hade en drogdröm. Jag hade haft drogdrömmar varenda jävla dag i behandlingen. Och det var liksom, jag gick med kar. Med blodfylld tjacklösning. Och vaknade alldeles bara, varenda jävla natt. Alltså första 6 månaderna. Bara sådana. Och jag minns den första drömmen jag hade om droger. Efter den här upplevelsen. Och det var att jag, att någon, då är jag på halvvägshuset i den här drömmen. Det här låter jätteflummigt, men det är inte det för mig. Och så kommer det någon och så här, det är ett paket till dig. Och det här paketet är en sån här stor kabbe. Och så, alltså den är gigantisk. Och i drömmen är det här så jävla verkligt. Och i drömmen så känner jag att nej, inte den här gången va. Så jag går och öppnar den här jävla kabben med en kniv och häller ut den på toaletten. Så jag drömde till och med annorlunda. Och, ja. Sen har jag gjort allting som liksom sades på det. Jag har hållit mig till det. Jag gick på så många möten jag kunde. Det var inte speciellt lätt. Jag hade långt. I och med att jag hade såna här hästmängder med bensol. Så det tog jättelång tid för mig innan. Alltså ett och ett halvt år efter, alltså in i min drogfrihet, så kunde jag inte åka bil utan det kom grejer flygande som jag, alltså jättemycket sådana. Och ni vet, och alla de här jävla konstigheterna jag hade fått med mig efter många års missbruk. Inte kunna gå förbi en bil utan att titta rent tvångsvis. Jag tänkte inte ens stjäla, va? Jag kunde inte låta bli. Jag hade någonting för mig länge, för jag var jämt jävla fjuttad, va? Så att, och jag har mörka ögon och jag tyckte jag såg ond ut när jag var på den, för de blev som svarta. Så jag hade en teknik för det där, och det var att jag stirrade in i lampor för att liksom pupillerna skulle bli mindre, va? Och där höll jag på med skitlänge, vilket säkert såg jävligt märkligt ut, liksom, och så. Och det var bara för att jag liksom ville vara snäll, eller se snäll ut, va? Jag tyckte jag såg ond ut. Jag hade även mycket, jag har inte gått in så mycket på mina psykoser och det här, va? Men jag var en kraftig psykos i många, många år faktiskt. Och så. Jag var också med på det första DA-mötet. Och för mig var det så att jag fick programmet från första start. Och som jag sa tidigare, hade inte jag fått den här upplevelsen. Jag är den typen där någonting måste hända. Det räcker liksom inte med teorier och ja, det finns så jävla mycket varianter som har gått och kommit i det här programmet. Det var ett tag så skulle alla sitta med såna här bazookas och slå på sina mammor i tomma stolar. Och man ska stå naken och vara stolt över sin... Ja, och så. Va? Det finns en jävla massa. Och jag säger inte att det kan vara bra tillägg. Men sanningen att säga... ingen av de här liksom, vägarna, de här terapeuterna, hade tagit emot mig. Ingen ville ha med mig att göra. Jag kom inte ens på Sabbatsberg avgiftningen där. Jag var inte välkommen längre. Precis som Yvonne sa, jag var helt obehandlingsbar. Det gick inte. Det var ingen mening att ha med det. Jag åt och sen så skulle jag ut igen och vara aggressiv bara. Det spelade ingen roll liksom, vilka konsekvenser jag fick, va? Så jag är oerhört tacksam över det här programmet. Och vilket jävla mirakel det är. Och vilken slump det är att de här gamla alkisarna hittat sätt som funkar på ett sånt jävla svårlösligt problem. Jag menar, idag är det ju igen på gång att man liksom, man tackar nej till heroinister för att de är för svåra. De är för svåra och där är det lika bra att ge dem mer droger och bla bla bla. Och det funkar ett tag och sen så börjar de också dö som flugor eftersom de inte vet någonting om sjukdomen och så, va. Jag säger inte att det här är för alla, men det, liksom, faktum är att det är ganska få som har sjukdomen så som jag har sjukdomen. Det finns många som liksom liknar alkoholister och så, va? De är storkonsumenter och så, men de, precis som det står, att liksom får man bara tillräckligt tungt vägande själv så slutar man av sig självt, va? Och så. Jag är den typen, precis så som det står beskrivet, att hur mycket jag än ville så jag kunde inte själv helt enkelt. Och det var väl, det är väl också, som det finns beskrivet, ett av de största nederlagen, även om man liksom ligger på botten och kravlar liksom, så det är ett stort nederlag, va? Men erkännandet av det nederlaget, och jag erkänner det till 100%. Och precis som jag brukar säga, det är liksom det enda steget man kan ta till 100%. Och hur man kommer dit ser jätteolika ut. Jag är expert på att liksom, jag skannar av en grupp på ett möte och så tänker jag, den där kommer jag aldrig, och den där. Och jag har alltid fel. Det spelar ingen roll. Jag tycker att jag borde vara bra på det här och liksom bedöma. Nej, jag har alltid fel. Liksom, de som man trodde, ja, den där kommer säkert, de är alltid ute. Och sen så sitter den där jäveln som har tänkt att det kommer aldrig gå. Och har 6-7 år, hej, hej. Och så, va. Så att det är väldigt svårt. Och var och ens liksom väg in i det här är annorlunda, va. Men det här är min gemenskap och så. Och det är fantastiskt. Och jag tänkte på det, va, med... Jag sitter och tänker på det här liksom, varför så många misslyckas. Men de som var på det första DA-mötet, och när vi startade, det som är speciellt, som jag ser det som DA, det är att det är väldigt programbaserat. Vi suger ju på att organisera saker. Vi har ju fortfarande en fungerande liksom servicestruktur. Vi har fan funnits i 10 år. Vi är ju helt makalöst dåliga på det. Men det finns ett enormt... Det är ju svårt att komma in på ett möte med folk som inte har gjort ett fjärde steg. Det är hur lätt som helst att hitta en sponsor. Så vi är bra på det som de flesta, många andra är dåliga på. Vi är superkassa på det som många andra. Men det är ju ändå, har vi inte det så har vi i alla fall ingenting, va? Det var väldigt hård stil och jag har ändrat mig väldigt mycket liksom efter det här. Men vi var rädda och vi var få och vi liksom var väldigt måna om att vi hade det här att hålla oss till. Och faktum är att alla som var på det mötet är kvar. Alla som var med. Det var en som faktiskt hade kommit fel när vi startade DA. Som var anhörig, som satt med på det mötet. Och henne vet jag inte alls någonting om. Hon tyckte det var spännande i och för sig. Och så va. Men resten är kvar. Och så. Det är ganska fantastiskt, för det var ganska gravt klienter som satt där, va. Så att någonting ligger i, även om det liksom, det kanske inte lönar sig. Det var väldigt mycket den här, gör ett fjärde steg eller dra åt helvete, vi liksom inte lyssnar på det. Och jag vet inte om den stilen är speciellt liksom, vi pratar om ödmjukhet och det här, det är liksom, det men att programmet var så levande och tillgängligt och att atmosfären gjorde att det blev väldigt lätt att göra det. Det fungerar helt klart. Så att, ja, jag tror, jag vet inte hur länge det är tänkt att jag ska prata, men det är väl kanske lagom att sluta. Jag tackar för att ni ville lyssna och jättetack till er som har ordnat det här konventet. Kalas! Tack!